Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Idag har vi äran att återigen få prata med psykolog Josefin Karlsson som jobbar på Stiftelsen 1000 möjligheter. Du gästade ju oss i avsnitt 20 då temat var prostitution hos unga och prostitution som självskadebeteende. Ett väldigt spännande och viktigt ämne. Men varmt välkommen tillbaka till podden Josefin.
Tack så jättemycket. Det känns fint att få komma tillbaka.
Ja, vi är väldigt glada att du är tillbaka. Vi var ju så överväldigade efter förra avsnittet. Det var ju ett sånt spännande avsnitt där vi just pratade om prostitution. Jag tror att det var mycket som både jag och Åsa, men också våra lyssnare som inte hade liksom reflekterat så mycket kring tidigare när det gäller prostitution. Det kändes som att i alla fall jag gick ifrån det samtalet och med ny kunskap och insikt, vilket kanske inte bara var härligt, men det var ett väldigt spännande avsnitt. Och vi snuddar ju lite i det avsnittet även vid ett närliggande område som du också jobbar med, våld i ungas parrelationer.
Mm. Och innan vi sätter igång så ska vi bara också säga hej till alla er som lyssnar. Ni är också som alltid varmt välkomna.
Josefin, när du gästade oss förra gången så berättade ju du om stiftelsen som du arbetar på. Kan du inte repetera lite? Vad är det ni gör för någonting och vad är det du gör där?
Ja, 1000 möjligheter heter ju stiftelsen och driver egentligen två olika verksamhetsområden. Där det ena är det vi pratade om förra gången. Unga i prostitution eller som använder sex som självskadebeteende. Och vårt andra verksamhetsområde är ungarelationer.se. Som ju blir dagens tema, alltså våld i ungas partnerrelationer. Och jag jobbar som psykolog och stödverksamhetsansvarig på för båda de här verksamhetsområdena.
Just det.
Och vi har ju inför avsnittet idag försökt läsa på lite grann, både jag och Sandra. Så vi har läst den här rapporten som kom ut alldeles nyligen från er. Erfarenheter och kunskap om killars våld mot tjejer. Och våld i ungas partnerrelationer. Och vi förstår att den här rapporten har kommit till då er verksamhet har funnits i ett år nu. Och vi kommer ju att beröra vissa delar av rapporten idag. Och jag tänker vi kan ju också säga till alla som lyssnar att vill man läsa den i sin helhet så finns ju den på ungarelationer.se.
Precis.
Ja, väldigt spännande läsning, den rapporten. Eller spännande, det är så svårt att säga, jag tänker, vilket ord man ska använda sig av, för det är ju fruktansvärd läsning. Men återigen, det är ju sånt man kanske inte tänker på.
Nej.
Som vi pratade om, att det är inte
mycket man inte känner till eller har tänkt på att det faktiskt förekommer och att det händer i ungas liv.
Precis. Ja, och de flesta är ju idag överens om att mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Och det är också en av Sveriges sjätte jämställdhetspolitiska mål. Men för att nå dit så behöver ju samhället få upp ögonen för också killars våld mot tjejer. Och att det liksom är minst lika allvarligt som mäns våld mot kvinnor. Och även kanske till och med vanligare.
Och som vi sa, att vi har pratat om här innan, att för många av oss så är det ju kanske faktiskt ännu inte en självklar kunskap att det faktiskt är minst lika vanligt att en 16-årig tjej kan bli utsatt för våld av sin pojkvän som att en vuxen kvinna blir utsatt av sin man. Att det är inte självklart för många av oss ännu. Jag har inte tänkt på det.
Nej.
Alltså det känns ju konstigt nu när jag säger det. Men jag har inte tänkt på att det förekommer våld i ungas relationer.
Hur tänker du, Josefin? Hur kan vi få upp ögonen för det här problemet? För vi har ju inte fått det förrän nu egentligen. Så att vi är nog inte ensamma om det tyvärr.
Nej, jag tror att ni är helt inne på rätt spår. Att det här är någonting som många inte känner till. Mm. Utan när man tänker på våld i relationer så tänker man, som ni nämnde innan, på liksom våld i vuxna relationer. Det är så bilden av relationsvåld ser ut. Medan det är tydligt att det här våldet är ännu vanligare till och med i unga relationer än i vuxna. Och att det är minst lika allvarligt. Så att det vi behöver göra är ju egentligen det vi gör just nu, tänker jag. Prata om det här. Vi behöver sprida kunskapen om det här till allmänheten. För jag tror inte att det är att folk inte... Eller delvis kan det ju vara att det är jobbigt att ta in den här. För att det är ju ni som har läst rapporten och... Så ser jag, alltså det är ju väldigt fruktansvärd läsning på många sätt. Mm. Vi har ju med mycket citat också som unga har skrivit i chatten. Och de är ju väldigt, ja, man blir ju väldigt berörd.
Mm, väldigt starka.
De är väldigt starka. Mm. Så det här är ju en verklighet för många. Mm. Så att vi behöver liksom sprida den här kunskapen på olika sätt. Och också se till så att vi riktar, så att samhället kan rikta resurser för att kunna förebygga det här våldet.
Mm. Vad tror du att det beror på att vi liksom inte har uppmärksammat det här tidigare?
Jag tror att det är just det här som jag sa nyss, att vi har haft en helt annan bild av det här. Vi har inte tänkt, alltså när vi har tänkt på barn och unga som blir utsatta för våld, så tror jag att vi mer har tänkt att man blir utsatt för våld i sin familj till exempel, eller att det sexuella våld mot tjejer, att där har det ju funnits en bild om att det är de här överfallsvåldtäkterna som vi ska vara rädda för när vi vet att sen länge egentligen att det farligaste våldet, den farligaste plats man kan vara som kvinna är hemma med sin kille eller sin man. Just det. Och inte ute på gatan. Mm.
Mm. Och att det gäller även då i ungas fall. Precis. Inte bara liksom vuxna kvinnors relationer utan även i barn och unga.
För vi upptäckte ju det här, för att innan ungarelationer.se lanserades så hade vi en annan chatt som var mer öppen, där liksom, eller målgruppen var väldigt öppen, så vem som helst som var ung kunde vända sig dit och prata om saker man mådde dåligt av, och då kunde det ju vara psykisk ohälsa, stress i skolan, sådana saker. Men vi upptäckte också att det var jättevanligt just att unga tjejer kom in på den här chatten och beskrev att de blev utsatta för våld av sin jämnåriga pojkvän. Mm. Så då blev ju det här liksom behovet av stöd tydligt för oss. Och vi insåg att det fanns liksom inga särskilda satsningar på att förebygga eller att hjälpa unga som är utsatta för våld i sin relation. Mm. Och inte heller för de som utsätter sin partner för våld. Okay. Det finns ju lite insatser riktade till om man är över 18. Mm. Men det fanns ingenting om man var under 18. Mm. Vilket vi tyckte var märkligt med tanke på att det ändå kommit lite forskning som visat att det är vanligt. Till exempel Brås kottanalys från 2018 som visar att 1 av 5 unga är utsatta för våld i sin partnerrelation. Mm. 24% av tjejerna och 14% av killarna. Och det är ju för brott. Mm. Det här psykiska våldet räknas ju inte alltid som brott. Mm. Så att det våldet är ju ännu mer än 1 av 5 då. Men utsatt för brott, 1 av 5.
Just det. Mm.
Så då tänkte vi att nej, men det här behöver vi ju se över. Och just som ni nämnde här i inledningen att för att förebygga mäns våld mot kvinnor så måste vi ju börja med att motverka killas våld mot tjejer.
Mm.
För som vår generalsekreterare Sandra Kanakaris brukar säga så är det ju inte som så att Anders 45 börjar med att slå då. Utan ett beteende av våld och kontroll har ju börjat långt mycket tidigare än så.
Mm. Just det. Ja. Mm. Och apropå det då, är det liksom, jag förstår ju också det att man börjar, Anders 45 börjar inte när han är 45, utan Nej. Det här är någonting som har utvecklats. Men ser man någon skillnad på våldet som utövas av unga om man jämför med Anders 45 liksom, mot hur vuxna utövar våld i relationer?
Alltså våldet, de olika våldsformerna är nog ungefär ganska lika, just att, att man blir utsatt både för psykiskt våld, för fysiskt våld, för sexuellt våld, för digitalt våld. Det jag kan tänka mig kanske har blivit en liten skillnad är att det digitala våldet skulle kunna vara ännu mer utbrett i de unga relationerna, just för att de är uppvuxna på ett annat sätt med sociala medier och den sortens plattformar. Så man kan tänka att där kan det finnas mer av det. Och också om vi tar in att många av de unga killarna tittar på väldigt, väldigt våldsam porr. Just det. Att det, för det vet vi påverkar det sexualiserade våldet väldigt, väldigt mycket.
Kan du inte berätta lite mer om de här olika formerna av våld? För jag tänker att jag tror många av oss inte känner till kanske till exempel det här digitaliserat våld. Men att vad det finns för olika typer av våld och vad som kännetecknar det.
Absolut. Jag tror att de flesta när man säger våld, då tänker man nog på det fysiska våldet, eller?
Ja, absolut.
Det är första som dyker upp, liksom att man tänker på
slag och
örfilar, slag, kanske sparkar. Och likadant är det för våra unga, liksom, att när man säger våld så är det första man tänker på. Men det fysiska våldet är ju också, det är de här slagen och sådär, men det är också att knuffa någon, att hålla fast någon. Att lägga sig på någon till exempel så att den inte kan röra sig. Nypa någon. Ta stryptag om någon. Så att det innefattar ju också kanske lite mer än vad man tänker är fysiskt våld. Och det är ju det här fysiska våldet som tyvärr kan få den tragiska konsekvensen. Och leda till dödligt utfall. Just att det blir så pass allvarligt att man faktiskt dödar den man lever med.
Just det. Ser man det även i liksom, ungas parrelationer?
Ja, vi hade väl några fall, var det förra året? När unga tjejer blev mördade av sina pojkvänner, typ i december där. Och höstas. Så absolut.
Okej, okay. Så det kan liksom triggas upp så pass även i unga åldrar.
Absolut.
Okay. Tänker man då att det blir den, ska jag säga, farligaste formen utifrån att utgången kan leda till att man dör, eller att någon dör?
Ja, så kan man ju se det. Sen är det faktiskt många som beskriver att det psykiska våldet, om vi går över och pratar lite om det, vissa beskriver det som att de upplever nästan att det känns ännu värre på något sätt. För det är oftast kanske, för många är det ännu mer, det är där hela tiden. Och påverkar en ju, man kanske inte blir mördad av det, men man påverkas ju väldigt mycket emotionellt och psykiskt av det. För när det kommer till det psykiska våldet då, så handlar det då om att man ständigt blir utsatt för kränkande kommentarer, om att man är värdelös, man är en hora, man är billig, man är ful, man är äcklig. Och att man liksom får höra detta väldigt, väldigt ofta. Det kan också vara att man manipulerar sig hela tiden, tänker att nej, men det är ju ditt fel, det är du som har provocerat mig, jag måste ju slå dig, för du lagar ju den här frukosten fel. Så om du bara hade ändrat på det hade jag inte behövt skada dig. Så att man liksom blir manipulerad. En annan del i det är att man blir kontrollerad. Man kanske inte får på sig vilka kläder man vill. Man får inte träffa de vänner som man vill kanske. De unga, vissa av dem får inte ens gå till skolan för sin kille. Och får absolut inte ha på sig utmanande kläder eller så. För då kan ju någon annan kille kanske gå igång på en tjej. Och det vill man inte. Men också mycket liksom att trycka ner hela, alltså att få personerna att få så låg självkänsla som möjligt. Liksom. Det är ingen annan som någonsin skulle kunna tänka sig att vara med dig. Så du ska vara glad att du har mig. Du ska vara tacksam för att jag kan tänka mig just ut med dig.
Hot om fysiskt våld, klassas det också som liksom psykiskt våld?
Ja, precis. För där har vi en annan viktig del i det psykiska våldet. Just att hota om att ta sitt eget liv också. Om du inte kommer hit till mig ikväll och träffar mig, så tar jag livet av mig. Eller så skadar jag din katt eller din hund eller din familj. Att man hotar på olika sätt att skada det som är viktigt för den man utsätter.
Ja, det kan man verkligen jag kan inte tänka mig, men man kan ändå så förstå att det måste vara otroligt.
Fruktansvärt.
Ja, påfrestande också, ja. Som du beskrivit. Vissa till och med kanske upplever det som värre än det faktiskt fysiska våldet.
Mm.
Att det måste vara något som är så konstant närvarande.
Mm. Att det pågår som, hela tiden och finns med.
Mm. Mm.
Precis, och som verkligen sätter spår för framtiden. För det här tar ganska lång tid att komma ur sen. Att inse att det var inte dig det var fel på. Det var han som gjorde fel, inte du.
Mm.
För man kanske fått höra flera år att det var ju du. Det är ditt fel, det är du som har sett till så att det här har hänt.
Mm.
Och det kan ta väldigt lång tid innan man kan komma ur det. Och börja liksom tycka om sig själv igen efter en sån här sak.
Just det.
Mm.
Och få tillbaka sitt liv eftersom man har blivit väldigt isolerad. Man kan ju ha förlorat sina vänskapskontakter, sina familjerelationer. Och vara väldigt, väldigt ensam när man väl lyckas ta sig ifrån den här relationen.
Just det. Men du var, började prata lite om det här med digitalt våld. Vad är det?
Man kan säga att det digitala våldet är egentligen kanske det psykiska våldet. Mm. Fast man gör det via telefon eller sociala medier.
Okay.
Det kan vara till exempel att man skickar 40 sms. Om man sa att man skulle komma, tjejen sa att de skulle komma hem klockan 6 och så är klockan 5:05. Mm. Och så skickas det liksom 40 sms. Vad är du din jävla hora? Du ska vara hemma klockan 6.
Mm.
Eller att man ringer väldigt, väldigt, väldigt mycket och kräver svar direkt liksom.
Mm.
För att de vill ha kontroll på var man befinner sig.
Mm.
Och att man skickar hot då via sms. Men det kan också vara att man styr vad den andra personen, vilka vänner man får ha på Instagram. Nej, du får inte ha några killkompisar på Instagram. Så du måste plocka bort alla dem. Jag ska ha dina lösenord på Instagram, på din mail. Att man kontrollerar liksom de här sociala medierna. Mm.
Det låter ju som väldigt mycket så här kontrollbeteende.
Mm. 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 Verkligen. Mm. Och det de unga utsätts för jättemycket idag är ju också det här med hot om att sprida nakenbilder.
Just det.
Många unga tar ju nakenbilder idag.
Mm.
Och de i de här sortens relationer blir också att man blir, det är ju en del av det sexuella våldet som vi ska prata mer om också.
Mm.
Att bilder tas, filmer och bilder tas mot ens vilja.
Mm.
Och sen kan då förövaren hota med att skicka runt de här till hela skolan eller till ens föräldrar.
Inte gör som de säger eller om de lämnar dem. Eller,
Precis. Så det är ju väldigt vanligt.
Mm.
Och det är ju väldigt skrämmande också. Det är inte många som vill att det ska cirkulera bilder på en.
Nej, naken. Det kan man ju verkligen förstå.
Ja.
Men, och det låter ju också, tycker jag, som att de här olika formerna av våld, alltså överlappar och går in i varandra.
Mm. Absolut. Det vanligaste är ju att man, eller det är vanligt att man liksom blir utsatt för alla de här olika sorters formerna av våld.
Just det. Okej.
Vad innebär det här sexualiserade våldet då?
Mm, det är, kan egentligen innebära allt från liksom tafsningar till liksom våldtäkter. Och det är det här tyvärr då som är väldigt, väldigt vanligt att tjejerna blir utsatta för av killarna. En av tre visar en studie av unga tjejer har blivit utsatta för sexuellt våld i sin relation. Från en studie som man gjorde i Norge då, som ändå är ganska likt Sverige kan man ju tänka sig på många olika, utifrån många olika variabler. Men det kan vara liksom att man tvingas kolla på porr, man tvingas göra saker som man inte vill.
Mm.
Att någon tar de här bilderna eller gör de här filmerna på en trots att man inte har godkänt det.
Mm.
Men här har vi ett jättestort problem där både unga och vuxna tror jag har en bild av vad en våldtäkt är.
Just det.
Många har fortfarande, jag tror att det börjar ändras lite, jag hoppas det. Men det har i alla fall länge funnits en bild av att en riktig våldtäkt inom situationstecken är just den här våldtäkten som sker när man kanske går hem från någon
klubb. Ja, överfallet av någon okänd.
Ja, men precis, det är en okänd gärningsman och man liksom är på väg hem genom någon mörk skog typ. Och den bilden lever lite grann kvar, vilket gör att när de unga kommer in och beskriver det sexuella våldet så är det inte som att de själva riktigt benämner det som sexuellt våld. Utan de säger att han hade sex med mig mot min vilja. Och då har man speglat tillbaka det och säger, okej, det låter som att det du har blivit utsatt för är en våldtäkt. Då säger de, nej, gud, nej, men han är min pojkvän.
Mm.
Han kan ju inte våldta mig. Nej, det där låter alldeles för allvarligt.
Mm.
Det är som att det är inte så man tänker att en våldtäkt är. Men per definition är det ju det.
Ja.
Sex mot ens vilja. Det är ju en våldtäkt.
Ja.
Och det här våldet ser vi tyvärr är väldigt, väldigt, väldigt vanligt.
Ja, det såg man ju i den där rapporten att, och på de här citaten att att det var väldigt många sådana citat som handlade just där om att ha sex mot sin vilja, och att det var många som svarade att det hände ganska ofta.
Mm.
Liksom att det, ja.
Ja, att killen liksom tar på en när man sover, att man vaknar upp av att killen liksom har börjat utsätta en. Men, och det som också komplicerar det här är ju de vanliga reaktioner som man kan få vid en våldtäkt också. De flesta, det är inte alla som börjar skrika som vi vet. Det vet vi ändå att, den här, att det är vanligt att man fryser till. Eller att man, men det är också vanligt att man då som tjej, att man blir våt eller att man får stånd som kille. Och då kan, tänker jag mig också att men det här kan ju inte vara en våldtäkt.
Mm. Nej, för att kroppen reagerar.
För kroppen reagerar som om jag vill det här. Mm. Så att, kan det verkligen vara en våldtäkt då?
Mm.
Och vissa som lever i de här relationerna där man är väldigt van vid att bli våldtagen, då kan det till och med vara så att man initierar övergreppet. Att man är själv den som tar initiativ till det. För att man vet att det bara är en tidsfråga innan det ska hända ändå.
Mm.
Och jag orkar inte gå runt och vara rädd för det. Så att det är lika bra att han bara får det gjort nu.
Mm.
Så nu ser jag till liksom, så att han våldtar mig.
Då får man den lilla kontrollen som går.
Mm.
Försöker kanske precis få då i den stunden.
Mm. Och då har man ju ännu svårare att släppa att det är ens egna fel.
Mm.
För det var ju jag som gick till honom.
Mm, precis. Men tänk, och det blir ju också något som vi också läste lite om i rapporten. Att det som jag kan tänka mig också blir problematiskt i unga relationer är också att de kanske inte har så mycket att jämföra med. Både precis. Det här med så här, men vad är en våldtäkt, men också så här, vad är en normal relation, vad är okej och vad är inte okej. Om det är ens första relation där man går in i och man blir tvingad till sex mot sin vilja, då kan det kanske vara svårt att så här, är det här normalt eller inte?
Mm.
I jämförelse med om man har haft bra relationer och sen kommer man in i en relation där man utsätts för det här, då kanske det är lite lättare att inse att det här är inte bra, det här är inte rätt.
Mm, precis, och det är ju en av de stora skillnaderna apropå er tidigare fråga, just precis som du säger, att för de unga kan ju det här vara den första erfarenheten av en relation.
Mm.
Och det blir ju väldigt knepigt för att man har ingen referensram. Man vet inte vad som är en sund eller en osund relation.
Mm.
Eller en våldsam relation då i de här fallen.
Mm.
Plus att när det är i tonåren så formas man ju väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Så det finns ju tyvärr en högre risk då att om man var i en våldsam relation som ung, så finns det en risk att man hamnar i det även som äldre.
Okay.
För att man har liksom formats lite i att det är så.
En relation ska se ut. Ja. Mm. Men finns det några varningstecken då, eller som man kan se på en osund eller oschysst relation?
Absolut. Alltså jag tänker att om man går runt och är rädd för sin partner, att rädd för de här humörsvängningarna eller att det ska ske någonting konstigt eller att han ska tappa humöret eller så, det är ju ett väldigt tydligt varningstecken.
Mm.
Eller det här med svartsjuka. För det ser vi jättemycket hos de som utövar våld, att en bidragande liksom faktor till, som de själva då beskriver, är just svartsjukan.
Mm.
Att man vill ha koll på vem ska du träffa.
Mm.
Är du säker på, är du verkligen kär i mig? Är du inte kär i den där killen?
Mm. Kan det vara problematiskt att man kanske då initialt ser liksom svartsjukan som någonting positivt? Alltså att det kan ses som så här, ah, men han bryr sig ju om mig, han är intresserad, han vill bara ha mig eller så.
Exakt, det där är jättevanligt. Och vi har haft en kampanj tidigare som hetat just svartsjuka är inte romantiskt.
Mm. Just
det. För det finns liksom en bild av att svartsjuka är en del av kärleken.
Mm.
Om man inte är svartsjuk, då kan han ju inte älska mig. För då bryr han ju inte sig om jag är med någon annan. Så att han är svartsjuk är ett tecken på att han vill ha mig. Och där har vi socialiserat barn egentligen redan sedan de var små. Med jättekonstiga, jag vet inte om ni kommer ihåg så här från dagis som det hette på vår tid. Men förskolan typ, att om en kille typ drog en tjej i håret eller puttade henne.
Då var
så
han kunde, kär i henne.
Ja men exakt, ja. Då kunde pedagogerna säga liksom att nej men det är för att han gillar dig.
Ja,
Peter tycker han är intresserad. Om dig,
det är därför han slår dig, drar dig, tar på dig när du inte vill.
Ja.
Kärlek börjar alltid med bråk.
Exakt.
Alltså
det är helt sjukt.
Den är helt...
Kärlek börjar
alltid med bråk. Och alltså det där hörde man ju varje vecka.
Mm.
Ja.
På förskolan.
Mm.
Att det var lite gulligt.
Ja.
När killarna...
Det är så de uttrycker kärlek. Intresse. Liksom, intresse. Så det är inte konstigt att vi går runt allihopa och tror att det är normalt med den här sorten svartsjuka och att det är kärlek. För vi har ju hela samhället socialiserats in till att tänka det. Men det är ju inte kärlek.
Nej.
Det är inte kärlek. Svartsjuka är inte kärlek. Och det är det de här unga behöver liksom hjälp att få sortera lite grann i.
Mm.
För det är ett varningstecken med någon som är väldigt svartsjuk. och agera på det. För det är också, det måste vi alltid göra skillnad på. För det vet ju vi som psykologer att man kan, det är svårt att styra över sina känslor, utan man känner det man känner, men man kan välja hur man agerar på sin känsla. Så det är klart att man kan känna sig svartsjuk. Men då kanske man ska hålla det lite för sig själv och jobba med sig själv kring varför man är svartsjuk. Snarare än att försöka kontrollera och styra sin partner. För det leder ju oftast bara till att relationen blir ännu sämre.
Men så om man känner sig rädd, om man har en svartsjuk partner och som agerar då på svartsjukan, det är varningstecken. Finns det några fler varningstecken?
Ja, en annan sån här klassisk sak är ju när det skiftar väldigt mycket från att vara väldigt, väldigt kärleksfullt och passionerat till att sen bli våldsamt. Och att det går liksom i skov hela tiden fram och tillbaka. Det är också ett varningstecken.
Just det.
Och egentligen när man märker att när han börjar göra alla de här sakerna som vi nämnde tidigare, som ingår i alla de här formerna av våld. Att han tjatar om sex, eller att han vill pröva en massa olika former av sex som han själv inte vill. Eller börja säga nedsättande saker till en. Liksom. För våldet sker ofta successivt. Det är inte som att det börjar med att man blir slagen första dejten. Utan det börjar ju oftast liksom lite smygande. Och då är det ju viktigt att redan från start liksom känna igen de här tecknena.
Men var går gränsen då mellan så här, vad ska jag säga, bara ett dåligt förhållande och liksom en våldsam relation? Jag tänker i alla relationer så kan det ju uppstå, man kanske är oense eller har konflikter eller bråkar eller höjer rösten någon gång ibland. Hur vet man då om man är ung och så att det här är destruktivt eller det här är en våldsam relation och det här är ett, vad ska jag säga, normalt bråk eller det här ingår i vad som är okej i en relation?
Ja, nej men det där är en jättebra och viktig fråga som vi alltid ställer till de unga som dyker upp i chatten. Det är liksom ett av våra huvudteman liksom som vi pratar med dem om. Och om jag ska vara lite psykolog och vända tillbaka frågan till er.
Ja.
Vad tänker ni? Vad är en sund relation för er?
Oh, gud, jag satt också så här, tänkte på också så här, om jag faktiskt någon gång har agerat på svartsjuka.
Ja.
Det har jag. Det var väldigt länge sedan. Men jag kommer ihåg, alltså, just som ung vet jag att jag någon gång så här, du vet, tjuvläste något sms eller något sånt där. Och fick ju jättemycket skuldkänsla efteråt och kände att det var jättehemskt. Liksom. Men ja, men just det här rädslan, det är väl någonting som jag kan säga, det måste vara ganska tydligt för det.
Att det inte går runt och känna sig rädd.
Ja, men precis. Att det måste vara en sån, så här, där, det måste vara en ganska tydlig gräns.
Ja, att istället då, för motsatsen till rädsla måste ju vara att man känner sig trygg.
Ja, men precis.
Accepterad.
Ja, och att det blir liksom också kanske,
men jämlikt, eller ja, att det är en ömsesidighet i relationen. En förståelse för varandra och att man, en tillit.
Ja, men alltså ömhet i ett bråk till exempel. För det kan jag också säga, man kanske har varit i bråk, kanske inte i relation, men någonstans som man märkt att det här är ett bråk som inte baseras på ömhet och kärlek eller oro, utan det här baseras på någonting annat. Att det kan jag också tänka så här, lite skillnaden. Jag kan ju bråka med min partner om saker, men man känner liksom att ja, alltså det grundar sig på något sätt i någon typ av kärlek och ömhet också. Det är inte bara att man är
och man kanske aggressiv, man kanske kommer fram till, oj vad var det som hände? Ja. Oj shit vad vi bråkade nu. Alltså det kanske ändå leder fram till något konstruktivt i slutändan liksom att oj.
Ja, men och här kanske ju ofta det händer också, eller? Alltså så här om det händer dagligen, om det är någon gång ibland.
Precis, för alla har ju, det tänker jag ändå ganska vanligt, att man någon gång råkat säga någonting som inte är jätteschysst. Alltså när man varit superarg, så kan det ju ha slunkit ut en och annan groda. Liksom. Men skillnaden just i frekvens där, att säga en jävla idiot har man ju sagt.
Ja, men det slinker ju inte ut jävla hora.
Nej,
nej.
Alltså, det gör det inte.
Det gör det faktiskt inte. Det tror jag faktiskt aldrig.
Äckliga, billiga, jävla hora.
Nej. För det är också en skillnad, tänker jag. Alltså, idiot, fan vad dum du är, lyssnar du inte.
Ja.
Det är ju en sak, men att så här, börja nedvärdera och använda den typen av, det tänker jag också kanske, jag skulle nog reagera på det i alla fall.
Ja. Så lite kanske vad man väljer att säga för saker också, och intensitet, hur ofta det sker.
För jag tänker om någon sa i ens relation, jävla idiot, varje dag. Det skulle ju inte kännas bra. Än om det var i stundens hetta, för man är arg och vet att den andra är arg och kanske säger det för att inte menar det. Eller jag själv säger det och inte menar det. Ja. Och sen kan man förlåta, alltså vad tokigt det blev.
Ja.
Men att det går ju inte, ja, svårt.
Men visst.
Ja.
Och där får de unga, alltså, för jag tänker det finns ju vissa grejer som jag tänker är allmänmänskliga just kring vad som ska och inte ska vara i en relation. Men sen så kan man ju också tycka att olika saker är viktiga i en relation. Så det är därför vi alltid vänder tillbaka den frågan så att de själva får liksom identifiera lite grann vad de tycker är viktigt för dem själva i en relation. Men det kommer väldigt mycket, då är det just det här att känna sig trygg, att någon lyssnar på en. Att man inte behöver vara rädd. Att man får leva
får
sitt liv.
Misstag.
Får göra misstag. Och att man får träffa sina vänner. Alltså att man får sitt egna liv utan att någon tycker eller försöker begränsa en liksom i det.
Ja, jätteintressant att liksom tänka på. Och fundera på. Okej, men om man... Jag tyckte det var intressant också det här med... De flesta som jag förstår som hör av sig till er är ju personer som blir utsatta.
Precis.
Men man kan även höra av sig om man är en person som utsätter.
Ja, vi vänder oss då till unga mellan 15 och 20 som antingen då har blivit utsatta eller som utsätter i sin relation. Eller som är kompis till den som utsätter eller blir utsatt. Men det vi har sett i chatten och det vi också har skrivit i den här ettårsrapporten är att det vi liksom, våra erfarenheter som vi kan dra därifrån är att det stämmer ganska väl överens med att det handlar om i mångt och mycket killars våld mot tjejer.
Mm.
Det är det, de flesta som hör av sig är liksom de utsatta tjejerna. Men det kommer även in killar som blir utsatta för våld och våld i samkönade relationer till viss del också. Och de här kompisarna.
Just det.
Och ibland kommer det också in några som där det kanske inte liksom specifikt handlar om våld utan mer kanske kring det vi pratade om nu. Alltså så här, vad är en vettig relation, vad är inte det? Lite mer, men som vi tänker att man verkligen kan jobba förebyggande då med. Just, så att det inte behöver bli våld i relationer. Då kan vi stoppa det innan det ens har börjat ske. Men framförallt så är det unga utsatta tjejer som kommer in i chatten.
Just det. Och de som ändå hör av sig till er som är då personer som utsätter. Får ni höra någonting om så vad orsakerna är till det?
Man får ju i alla fall ta del av deras bild av det. Och det svartsjuka som vi pratade om tidigare det nämns i de flesta fall faktiskt. Det man kan komma ihåg här är ju också i och för sig att de som söker stöd. Det är liksom på något sätt stödsökande förövare. De har någonstans en känsla av att det här inte är bra. Liksom, till skillnad från de som är förövare men inte ens, de som inte ens vill förändra sig. Så redan där har vi ju en liten skillnad, tänker jag. Som skulle kunna påverka det man får höra liksom, i chatten. Men vi ser också en skillnad i att vissa faktiskt beskriver supervåldsamma saker. Utan att egentligen tycka att det är ett jättestort problem. Okay. Utan att problemet är att det påverkar dem negativt.
Okej, så det är inte för omtanke?
Nej, det är inte partnern. Utan så här, jag vill ju ha det här sexet. Hon ställer inte upp att bli slagen när vi har sex.
Vad ska jag göra för att hon ska... Just det, jag såg något sånt citat också. Så här, vad ska jag göra för att hon ska gå med på det här?
Jag tänkte apropå det och också det här sexualiserade våldet. När vi pratade om i avsnittet om prostitution så pratade vi en del om hur porr är en del av prostitution. Och som många gånger också då kan lämna väldigt svåra trauman efter sig. Har porren även en påverkan då på våldet i unga parrelationer?
Verkligen. Det har blivit så tydligt. Jag vet inte, jag har ju läst tusentals av de här chattarna. Eftersom det är jag som granskar de här chattarna och ger feedback på dem. Och det är liksom ett återkommande tema just det här med porren. Och då kan det vara antingen att det är killen som kommer in i chatten och faktiskt beskriver sig själv som porrskadad. Och kan beskriva att så här, jag tänder inte på vanligt sex med min tjej. Jag måste slå henne, jag vill att hon ska gråta, jag kan inte komma annars. Och vissa tycker ju då såklart att det faktiskt är ett problem och blir äcklade av sig själva och slutar faktiskt titta på porr för att de känner att det har förstört deras sexualitet. Men sen kommer det också då in tjejer som är de som blir utsatta för det och som också då såklart far jätteilla av det här och tvingas göra saker som ingen ska behöva göra som är direkt liksom hämtat från porren. Det kan till och med vara att killen kollar på en porrfilm först och sen ska han göra de grejerna han ser på tjejen. Och bli förvånad liksom när tjejen till exempel kräks när man kör ner, ni vet, kuken jättelångt ner i halsen. Som jag tror att det är ett av citaten i rapporten. Att då blev han skitarg på henne, för så där blir det ju inte alltid i porrfilmerna. Du måste, det är något fel på dig som kräks. Så fick hon skämmas över det. Men, och sen har vi också ytterligare tjejer då som kom in som då kanske har internaliserat lite grann av vad som förväntas av en för att vara en spännande sexpartner. Jag tänker på en chatt där det kom in någon, och det har hänt flera gånger, en tjej som frågar liksom, vad ska jag göra för att det inte ska göra så ont när min kille har analsex med mig? Jag börjar blöda och det gör jätteont. Har ni något tips på någon kräm eller så man kan använda för att det ska göra mindre ont? Och då har hon liksom inte ens tänkt att vänta lite här nu. Det kanske är din kropp som försöker säga dig här att det kanske inte, ni kanske inte ska göra det här om du börjar blöda. Utan det är mer då, hur ska jag göra för att ändå kunna göra det här? Och inte för att det är skönt, utan för att hon vet att liksom, hon behöver göra det här för att vara en spännande tjej att ligga med.
Så hur bemöter ni det?
Ja, men det är en jättebra fråga. Alltså dels får man ju så här ta upp det till diskussion. Särskilt när de nämner porr. Då kan man ju fråga sig, ja men tittar du på porr? Och vad tänker du om det? Och liksom kanske bolla lite med dem om de tänker liksom att personerna i porren verkligen njuter av det här. Och liksom hjälpa dem se att, men vänta lite här nu. Det här vi ser i porren kanske faktiskt är något annat än sex. För i många fall är det ju faktiskt våld. Men som har sexualiserats. Och det behöver man liksom, och många tycker ändå är ganska snabba på att så här, vänta lite, det här är ju faktiskt lite konstigt. Och vill sluta med det, både killar och tjejer. Men det är ett jättestort problem.
Att det har blivit mer liksom, att porren har blivit mer normaliserad.
Ja, och det som gör att den har blivit så våldsam liksom, och att det är så mycket liksom stryptag och sånt som gör fysiskt väldigt ont på den som blir utsatt för det. För vissa beskriver ju att det kanske började med att han ströp mig när vi hade sex. Men sen så började han strypa mig alltså efter frukosten. Alltså så här att liksom våldet som ingår då i sexet flyttas ut från sexet även till liksom vardagen på något sätt.
Ja, men jag läste att ni hade någon kampanj som väldigt många hade klickat i. Vad hette?
Ja, måste man gå med på strypsex?
Ja.
Det var vår mest klickade, för vi har haft lite olika annonser ute. Och det är den som folk, eller ungdomar, tyckte var liksom mest. Det är den de har klickat in på mest när de har varit inne på Instagram.
Så den har växt någonting? Kanske många som
det är många som undrar.
Ja, just den funderingen.
Jättemånga.
Men vi pratade om det lite innan också.
Precis, jag tänkte just det.
Om det har blivit någon skillnad där också liksom, i och med inte vet jag, digitalisering och hur enkelt, hur lättåtkomligt liksom, porr är nu jämfört med när vi var unga.
Ja, men, och vi kunde ju konstatera att det ändå var en skillnad för dig och mig.
Ja.
Jag som då är äldst här i sammanhanget. Att då när jag var 15-16, då fanns ju typ, internet började ju precis komma då. Men det var ju inte så att alla hade inte dator hemma. Det var inte, man var ju inte ute och surfade på det sättet. Alltså porr, det var ju så här, då fick väl någon gå och köpa en tidning i butiken. Eller hyra i videobutiken.
Det var det ingen som ville.
Vi pratade, sen kom så här TV-1000, lite oskyldigt. Men du hade ju ändå, när du var tonåring, då fanns lite mer
internet
och mer lättillgängligt på ett annat sätt. För jag sa så här, men gud, jag tror inte att att vi pratade om eller hade hört talas om att det fanns en sån, nu kanske jag var supernaiva, vet jag, att det fanns så här strypsex när jag var 15. Det var inte det vi pratade om.
Nej, precis. Det fanns ju mer tillgängligt, men jag tänker ändå att det är skillnad. Jag satt bara och funderade på, så här, kunde man ens streama då? Det kunde man ju inte, utan du var ändå tvungen att ladda ner, vilket ändå var lite så där, förstod det som liksom lite hemligt om man skulle göra det. Men nu är det ju så lättåtkomligt bara att ta upp mobilen och streama liksom direkt. Och så jag tänkte att det, ser man att det har blivit liksom en förändring i det utifrån att det är så mycket mer lättåtkomligt.
Och just att det har blivit så mycket, både mer lättåtkomligt och också så mycket våldsammare. Ja. Liksom. Uh-huh. Att det som var extremt då på vår tid är ju liksom det normala nu. Och det extrema nu är ju helgalna grejer. Uh-huh. Liksom. Men för det förskjuts ju hela tiden vad som är uh-huh. normalt och inte. Uh-huh. Alltså jag... just kring om våldet, om hur det har förändrats, så är ju grejen delvis det här att man har ju inte tittat så mycket på unga, alltså våld i ungas parrelationer överhuvudtaget. Så det finns
mycket att jämföra med.
Jag tror inte det finns jättemycket forskning som kan så här, se om det har blivit några, så jag kan inte uttala mig med 100% säkerhet. Mm. Men jag tänker verkligen precis som ni, att jag kan tänka mig att det sexualiserade våldet ökar.
Mm. Och blir mer extremt.
Och blir mer extremt och mer normaliserat liksom. Mm. Och det man också kan se om man tänker på de tiderna vi lever i just nu i och med corona och den här pandemin, så där kan vi ju se att våldet ökar också som en konsekvens av just det. Isoleringen. Mm. För nu tvingas ju väldigt många vara hemma ännu mer. Mm. Skolor är stängda och fritidsintressen är stängda. Alla, ni vet, de här tillflyktsorterna som man kunde ha, som man kunde dra iväg till, kan man inte längre gå iväg till.
Just det.
Så vi kan ju se en ökning liksom just nu, utifrån...
Märker ni det på trycket på era chattar?
Ja, vi har haft lite extra öppet och så. Ja. Och det har jättemånga jourer haft, liksom, att man har sett ett ökat tryck överallt. Liksom. Och det ser man ju globalt. Mm. I hela världen har det ju dykt upp massa rapporter om hur mycket...
Ja.
Jag läste i Frankrike bland annat.
Mm.
Ja, men där har man ju börjat prata om hur man ska, på vilket sätt man ska kunna signalera när man går till apoteket.
Exakt, eller att man ska säga kodord. Ja, precis.
Att det, för att det blir en sån ökad när man är så isolerad.
Mm.
Och som du säger, men våldet händer ju i hemmet.
Precis. Mm.
Som så. Mm.
Men vad fyller våldet för funktion? Jag tänker, vi som psykologer jobbar ju så med beteenden och man vill förstå funktionen av beteende. Vad driver det här beteendet? Mm. Vad har våldet för funktion?
Jag tänker att en del i det är ju att det byggs ju upp av någon form av ilska. Liksom. Någon känsla av att man har förlorat makten över. Man är ju rädd, för många beskriver att de är rädda då att förlora den de älskar. Att den ska lämna en för någon annan eller så. Mm. Och så byggs det upp någon ilska, frustration. Och funktionen i att slå är ju att det tillfälligt lättnar och att man återtar makt. Att man trycker ner någon så återtar ju känslan, återtar man känslan av dominans, och det är jag som på något sätt styr den här relationen. Sen är ju det ingen, det är ju inget funktionellt sätt. Att det är ju liksom inte ett rekommenderat sätt att hantera sina känslor på.
Nej.
Utan det finns ju andra sätt att uttrycka om man är orolig, ledsen, rädd.
Mm.
Man skulle kunna säga till sin partner att så här, jag är rädd att du kommer lämna mig, liksom.
Mm.
Prata om det kanske istället för att slå.
Mm. Just det.
För det som är tydligt med killar som mäns våld är att de faktiskt kan välja. Mm. Många skyller ju på att de har haft en trasig uppväxt. Och alla de sakerna kan ju påverka. Eller att man har sett sin pappa slå ens mamma. Man själv blivit slagen av sin pappa till exempel. Det är klart att alla de sakerna påverkar. Mm. Och kanske ökar risken för att man själv börjar använda våld. Eller att man har alkoholproblem eller så vidare. Men det är ju fortfarande ingen ursäkt.
Nej.
För det är inte som att alla med taskiga uppväxter, alla med alkoholproblem, alla som blivit slagna själva sen börjar slå.
Mm.
Utan man kan ju faktiskt göra ett aktivt val där.
Mm.
Att inte använda våld.
Mm.
Och det är så vi jobbar lite med dem som kommer in och söker stöd för att få hjälp med sitt våldsutövande. Att så här, våga ta ansvar för sina handlingar.
Mm.
Våga inse att det du har gjort är våld. Det är inte rätt. Det är fel liksom. Mm. Och du behöver ändra ditt beteende.
Mm.
Och aldrig gå in i de här ursäkterna. För det är jättelätt att man gör det.
Mm.
Alltså att, jaha, nej men gud, slog din pappa. Dig, aha, okej, ja, men då kanske det inte är så konstigt ändå. Att, och så börjar man prata om det.
Mm.
Och det kan ju vara en viktig del. Alltså, så, den här personen kan ju absolut behöva bearbeta sin uppväxt.
Mm.
Men när vi pratar om att sluta använda våld så behöver vi ju våga stanna kvar i det också. Och så här, men du.
Mm.
Och att inte skylla ifrån sig. För det gör ju många av de här att, som sagt, att det var tjejen som provocerade fram det här på ett eller annat sätt.
Så att man lägger ansvaret utanför sig själv.
Ja, precis. Man behöver ta tillbaka det ansvaret på något sätt. För det är först då man verkligen kan förändra någonting.
Mm.
Mm.
Så det behöver man jobba med just med det här.
Just det.
Tänker, nu har vi pratat mycket om så här, ja, men killars våld mot tjejer. Skiljer det sig på något vis mot så här tjejers våld mot killar? Och är det någon skillnad i samkönade Alltså hbtq-relationer, hur ser det ut?
Man kan säga att killas våld mot tjejer är liksom mer omfattande, grövre, alltså allvarligare och framförallt mycket mer sexualiserande och får mycket, mycket större konsekvenser. Mm. Till exempel att fler dör och sådär på grund av, som en konsekvens av det här. När det kommer till tjejers våld mot killar, som ju såklart är jätteallvarligt också, så handlar det mer om, där är det framförallt det psykiska våldet som man kan se att killar blir utsatta för av sina flickvänner. Och det ser vi både i chattarna och i liksom den forskning som finns, att det är framförallt det våld de blir utsatta för. Och mycket kring det man ser i chattarna tycker jag är det här att tjejerna dels är svartsjuka, återigen svartsjuka, och vill kontrollera att killen inte ska ha några tjejkompisar och inte gå på sina fotbollsmatcher, för där kanske det finns tjejer som tittar på den här matchen och så. Men jättemycket av det här skada mig själv grejen. Mm. Om du inte gör som jag vill nu, eller om du går iväg på den där festen, då kommer jag skära mig själv.
Okej, så
hot om att skada sig själv liksom, jättemycket, eller ta livet av sig och så. Och det är ju skitjobbigt att leva i en sån relation där man känner att liksom, fan, det är jag, så min tjej kanske tar livet av sig på grund av mig. Så då är det ju många som väljer att strunta i gå på den där festen, strunta i att vara med sina tjejkompisar för att en flickvän då inte ska. Men också en annan stor skillnad mellan då killars våld mot tjejer kontra tvärtom är att killar inte i samma utsträckning är rädda i sina relationer. Mm. De är inte rädda för att dö.
Liksom. För att det inte är det här fysiska våldet.
För det är inte lika mycket av det fysiska och sexuella våldet. Så de är inte rädda för sitt liv, medan tjejerna är rädda för sitt liv. Eller för allvarliga skador på sin kropp eller psykiskt. Sen är det såklart jätteallvarligt det här psykiska våldet också. Och det man ser i de samkönade relationerna är att det förekommer minst lika allvarligt våld där som i heterorelationerna. Det är jättemycket psykiskt och sexuellt och fysiskt våld. Den ytterligare dimensionen där kan man se, och det ingår väl lite kanske i det här psykiska våldet då, det är att det också finns att den som utsätter den andra för våld då kan hota med att outa den andra. Alltså att det blir ytterligare en grej som gör att man kanske tvingas stanna kvar i den här våldsamma relationen. För att om du lämnar mig nu så kommer jag berätta för din familj och dina vänner som då kanske inte vet om att man är till exempel homosexuell. Då kommer jag berätta det för dem. Så den dimensionen finns där också. Men annars är det ganska likt, och man ser att porren påverkar jättemycket även i de relationerna. Så att samma sorts våld liksom.
Finns det liksom relationer där det är ömsesidigt våld, eller man säger att båda utövar våld?
Absolut. Och det är det man ofta ser med de tjejerna som utövar våld, är också oftast utsatta själva. Så ibland är det liksom självförsvar som man slår tillbaka. Så, för att killen slår en, då liksom börjar man försvara sig liksom. Så det förekommer absolut.
Vad behöver man göra för att förebygga våldet då?
Ja, jag tänker dels det som vi varit inne på lite tidigare, att höja kunskapen om det här, att snacka med de unga om vad en sund relation är. Och att man gör det på olika arenor liksom. Inte bara att man har något litet ett snack och sen ska det vara färdigt. Utan att det här är ett pågående samtal om vad som är, så som vi hade nyss, vad är en schysst relation? Och att man tillsammans med sina föräldrar funderar på det. Att man i skolan funderar på det. Att man med sina kompisar pratar om det. Så att vi har en gemensam förståelse för vad som är okej och vad som inte är okej i en relation. För då kommer det vara så mycket lättare att våga berätta om det väl skulle hända någonting. Jättemycket lättare att markera om man ser någon som går över de här gränserna. För om vi har en gemensam plattform kring det så kan vi också agera utifrån det. Det är svårt att agera utifrån något vi aldrig pratar om. Eller hur? Så vi måste ju bryta tystnaden. Och jag tror att vi behöver förstå hur pass vanligt det är och våga fråga kring det också. För det beskriver ju, och det är så sorgligt, men vi får ju statistik på också att man kan kryssa i om man någonsin har berättat för någon om det här våldet som de då berättar om i chattarna. Och majoriteten har inte det.
Nej.
Alltså förstår ni? Majoriteten lever med det här vi har pratat om idag.
Och inte
utan att någon vet om det.
Vad är det, tror du, eller ni kanske har undersökt, vad är det som gör att det kan vara svårt att berätta om en del, att man väljer att inte göra det?
Ja, det är en så bra fråga. Nej, men delvis är det just för att inga frågar.
Mm.
Eller så ställer man frågor på ett väldigt konstigt sätt. Om man frågar en 15-åring, har du blivit utsatt för sexualbrott? Då kommer den 15-åringen troligtvis säga nej. Men om man skulle fråga, har du någon gång varit med om att någon har gjort någonting mot dig när ni haft sex som du egentligen inte hade velat?
Mm.
Då får man nog mycket högre sannolik. Just alltså, då får man nog ett jag.
Mm.
Så att vi behöver våga fråga. Men sen så måste man också kunna ta hand om svaret på ett bra sätt. Vilket det tyvärr finns supermånga tråkiga erfarenheter av också. Som de unga berättar om i chatten. Att de faktiskt här försöker berätta. Men att de vuxna då inte tar det på allvar. Utan säger det här med att kärlek börjar alltid med bråk.
Är det bara tonårs?
Exakt det här. Ja, men du vet, ja, det var struligt mellan mig och min första pojkvän också. Du vet, man bråkar så mycket.
Det är hormoner.
Det är hormonerna. Ja, man är sådär ung. Ja. Mm. Så att det är jätteproblematiskt. För hur ska man som ung då våga fortsätta berätta? Ja. För då tänker man, jaha, nej men okej, det är så här det ska vara då antar jag. Jag mår skitdåligt, men...
Det är så det här, det går över.
Ja,
det kanske är fel på mig då, om jag mår dåligt.
Exakt. Usch. För om inte skulden läggs där den hör hemma så kommer den ju alltid läggas på den utsatta. Man kommer ju alltid internalisera den om ingen tydliggör att nej, skulden ligger där.
Mm.
Oj, det måste vara någonting med mig som gör att han är så här mot mig.
Mm.
Det är jag som borde ändra på mig.
Mm.
Så att det behöver man liksom, det tror jag är viktiga anledningar till det. Sen har vi också den här, alltså att man skäms oftast väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Så det är väldigt mycket känsla av skuld och skam. Och skam är ju som vi vet en väldigt hämmande känsla som gör att man liksom drar sig undan och kanske inte vågar prata om det.
Mm.
Och sen delvis har man sett både i forskning och jättetydligt i chattarna att man vill skydda förövaren. Man vill skydda sin partner.
Mm.
För vad händer om samhället får reda på att han våldtar mig varje natt?
Mm.
För många har ju ändå fortfarande liksom positiva känslor till sin förövare.
Just det.
Och då så hamnar man ju i en jättesvår situation.
Mm. Ja.
Ja.
Men jättetragiskt husom. Ja, och jag hoppas verkligen att vi tillsammans i samhället kanske kan bli lite bättre på de här bitarna. Så att vi har ju alla ett ansvar att se till så att unga faktiskt vågar prata med oss om det här.
Ja.
Men då måste de också känna att de, alltså man måste bygga upp det förtroendet. Liksom. Mm. De måste ju veta då att vi kan ta det.
Just det. Men där har jag förstått att ni har liksom ett upplägg hur ni också tar emot personerna i en chatt på ett sätt för att just kunna bygga det här förtroendet. Hur ser en liksom, stödkontakt hos er ut? Kan du inte berätta?
Ja, alltså för unga relationer består ju då dels av en öppen chatt som är öppen då varje kväll mellan 20 och 22. Men så har vi också de här stödkontakterna att man kan få prata med en och samma volontär en gång i veckan via chatt.
Mm.
10 gånger ungefär. Så antingen kan man dyka upp i den öppna chatten, men då kan det ju vara lite olika. Vi har ju 50-60 volontärer ungefär. Så då kan det ju vara vem som helst av dem. Eller så kan man få en och samma. Men oavsett det så handlar det jättemycket om att skapa ett förtroende, en allians. Genom att så här, ställa vettiga frågor, konkreta frågor om våldet. Kunna blanda lite det här konkreta frågor om våld med lite små snack om andra saker. För att lätta upp stämningen lite och sen gå tillbaka till de jobbiga frågorna igen. Och tydligt signalera att så här, det är inte du som gjort något fel överhuvudtaget i det här.
Mm.
Utan det är skulden ligger här. Alltså man är tydlig med vad skulden ligger hemma. Eller hör hemma. Så det är viktiga delar i det. Och att liksom, som i alla bra samtal egentligen. Alltså ställa så här öppna frågor och inte döma liksom the basics. Och sammanfatta och ge tillbaka speglar och så.
Mm.
Men också så här stötta de unga i att kanske identifiera om det finns någon vettig vuxen i närheten som man kanske kan våga berätta lite för. Hur kan du göra det? Är det lättare att skriva ett sms? Alltså man bollar lite med dem kring hur de kan våga öppna upp IRL.
Mm.
Vi har också en jättelång, vi har gjort en kartläggning av hela Sverige där man kan få IRL-stöd utifrån vilken stad man bor i. Så då kan volontären kika där om det visar sig att någon bor i Emmajunga typ.
Mm.
Så kan man gå in där och så kan man titta och ja du, det finns en ungdomsjour i Emmajunga.
Mm.
Där kan du träffa någon och fortsätta prata om det här om du vill.
Gud vad bra.
Så man kan hjälpa dem till IRL-stöd också. Mm. Om de är där. Ja. Det brukar oftast ta ett tag innan de vågar det.
Mm. Finns det ställen liksom, i vårt långa land att vända sig till IRL?
Alltså inte mycket. Alltså så, det är ju jourerna egentligen. Alltså tjejjourerna och ungdomsjourerna finns. Mm. Som ju då ibland har IRL-stöd. Mm. Men annars ser det ju väldigt knapet ut med hjälp under 18. Mm. Vi har ju en mottagning också. Dit man kan komma.
I Stockholm.
Mm. Men den är ju bara i Stockholm då ju. Mm. Så dit kan man komma. Både som utsatt och den som utsätter.
Okej. Okay. Mm. Mm. Ja, vilket fantastiskt arbete ni gör. Det låter ju verkligen som det här är någonting som det behövs. Det finns jättestort behov av den här typen av insatser. Men det behövs också stora insatser i det här förebyggande. Gör ni någonting där för att liksom få igång det här som du beskriver, det här samtalet i skola eller med familjen och sådär? Är ni involverade i det?
Ja, men absolut, för det tänker vi är en så viktig del. Så vi har ju både stöddelen men också att försöka förebygga så att de unga inte ens behöver hamna där. Och då har vi bland annat utvecklat ett material tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna som riktar sig till liksom personal som ofta kommer i kontakt med unga. Mm. Där vi dels liksom går igenom hur våldet kan se ut hos unga, hur man kan ställa frågor, men också lite upplägg på olika workshops man kan göra, förslag på liksom övningar man kan göra tillsammans med de unga. Mm. Och ibland går vi också ut och föreläser och så på skolor. Men det vi vill är ju egentligen inte att att det bara är några stycken som ska kunna det här och komma ut som experter och föreläsa, utan vi vill ju att alla vuxna ska kunna prata. Alla som kommer i kontakt med ungdomar ska kunna ha lite koll på det här. Så vi vill ju sprida kunskapen till alla vuxna. Och sen så kan de vuxna prata med de unga som finns i deras närhet.
Mm. Det blir ju en mer kraftfullt då såklart.
Man skulle ju vilja ha att det i skolorna, det kanske finns mer nu, men ungefär som man hade så här sexualundervisning. Mm. Som jag tror vi pratade om förra gången också, att den kanske var lite torftig. Men att även ha...
Minst sagt.
Men att ha även så här, just prata kring det här med relationer. Mm. Vad är en schysst relation och vad är ett tecken på en oschysst relation? Och att det ingick på något vis i läroplanen. Så att alla lärare och alla skolor var tvungna att ta med det.
Mm. Precis, det där är så viktigt, det tänker jag också. Alltså ett prat om relationer och hur man tar hand om varandra i en relation. Det är ju jätteviktigt. Och just det där stämmer, för innan vi startade ungarelationer.se så frågade vi jättemånga unga. Liksom. De har hjälpt till i att utforma vårt material. Allt från vad vi ska heta till vilka färger vi ska välja till vilka ord vi ska välja och hit och dit. Mm. Och de är jättetydliga med att så här, vi vill prata om relationer. Mm. Men vi har ingenstans att vända oss.
Nej.
Vi vet inte vad vi ska göra det. Så att de har ett behov, och det märks ju i chatten också, att de vill verkligen prata om de här grejerna.
Mm. Ja.
Men det har funnits olika hinder på vägen. Mm. Så det måste vi ju verkligen jobba för, att sänka den tröskeln ännu mer.
Ja, verkligen. Ja. Mm.
Så vi är med och bidrar lite här.
Ja, precis. Jag hoppas att folk kan lyssna på det här. Ja. Men om man också då lyssnar på det här och kanske är, jag vet inte. Om man känner att man vill, att man är en person som vill prata med er. Hur tar man kontakt på chatten? Hur gör man då?
Men då går man bara in på ungarelationer.se. Ja. Och så finns chatten där. Mm. På en flik liksom.
Just det.
Så att då kan man bara tipsa. Om man har liksom någon ung i sin närhet som kanske vågat öppna upp sig lite också. Så kan man ju också alltid hänvisa dit.
Mm.
Så kan de ju få ytterligare stöd där. Mm. Det innebär inte att en vuxen ska sluta prata med. Nej. Och tänka att det där löser du på ungarelationer.se. Men det kan ju vara ett komplement till stöd.
Ja, men precis. Mm. Ja. Och om man är då, vet jag, en verksamhet eller sådär som är så här, oj, men vi stöter ju på massa ungdomar och vi vet inte riktigt hur vi ska bemöta det här. Kan man få ta del av ert material då på
något
sätt?
Absolut, det finns ju tillgängligt, det här handledningsmaterialet. Det. Och ettårsrapporten kan man också gå in om man vill få liksom lite mer koll på hur det ser ut. Mm. Och sen kan man ju alltid höra av sig till oss också, för vi åker ju ut som sagt och föreläser och samverkar på olika sätt. Så man kan ju höra av sig oavsett. För ju mer engagerade personer som kan tänka sig att ta upp de här frågorna, desto bättre.
Ja, för många gånger så tror jag precis som just som de här svåra frågorna kring sex och relationer och våld. Att så här, många vill ju väl, men de kanske inte, de vet inte. Hur ska jag, när det kommer in en person på till skolsköterskan och säger så här, då kan skolsköterskan känna sig ganska så här, oj, jag vet inte hur man ska hantera det här. Liksom. Ja, att man, och då kanske blir att det kommer de här gamla kärlek börjar alltid med bråk och sånt där, för att man inte vet hur man ska hantera det.
Man har inte orden för det liksom, och vet inte på vilket sätt man kan ställa frågorna. Precis.
Eller att man kanske söker för något annat. Men, och så har man idén, föreställningen om att våld förekommer inte i ungas relationer. Nej. Alltså att man har okunskapen där och missar att lyfta och fråga om det.
Det är väl det många gånger. Ja. Jag tror att de allra flesta vill ju väl och vill ju hjälpa. Jobbar man med ungdomar så vill man ju oftast
verkligen.
Men många gånger kanske finns bristande kompetens helt enkelt.
Ja. Och sen kan det ju vara svårt också att många som blir utsatta gör ju också mycket för att dölja det. Och vill inte liksom erkänna för sig själva eller för någon annan vad det är som händer. Mm. Att man liksom, nej men det där blåmärket kommer från, jag ramlade eller jag... Mm. Och om någon frågar så kanske man inte svarar ja första gången. Men då gäller det ju att vara lite alltså om man är orolig så är ju det av en anledning. Man blir inte orolig av att se en glad, pigg tjej liksom. Utan man märker ju oftast av att det är någonting och att den här personen isolerat sig kanske.
Just det.
Och samma med de som utsätter för våld. Det kan ju ändå märkas på fester. Ni vet att någon säger elaka saker till sin tjej liksom, på ett sätt som man reagerar på. Och då gäller det att inte bara liksom låta det passera, utan då får ju killkompisen då kanske framförallt säga till sin killkompis att men du, vad är det här? Du kan inte prata med din tjej på det där sättet. Vad är det som pågår?
Just det. Jätteviktigt. Återigen att man har en samsyn kring så här, vad som är okej. Och har man den samsyn, då är det också lättare att, så här, att sätta ner foten och säga och lyfta upp när det, är, så här, när det inte är okej.
Jag kommer att tänka på en sak. Vad är det som gör att det kan vara svårt att lämna en destruktiv eller våldsam relation?
Ja, det där är en fråga som de utsatta själva också funderar väldigt, väldigt mycket på. Och jag tror att det finns lite olika förklaringar till det. Men en av dem är ju att de här relationerna, det börjar ju oftast ganska härligt. Det kan vara ganska mycket passion och det är inte som att man blir, som jag sa innan, det är inte som att man blir slagen på första dejten. Utan första tiden kan det vara ganska bra. Och sen så kommer våldet väldigt, väldigt smygandes. Sen i och med också att det går väldigt upp och ner och att den som utsätter för våld också kommer med väldigt mycket ursäkter om att det här var sista gången, jag lovar det ska inte hända igen, jag ska gå till en psykolog, jag ska ta tag i det här, så kan man ju börja få upp hoppet igenom att jo, men det här kanske ändå kan gå bra. Plus att man har ju blivit så nedtryckt av det psykiska våldet att man tänker att fast det är som sagt ändå ingen annan som kan tänka sig att stå ut med mig, så det är kanske lika bra att jag stannar kvar. Men sen det allra vanligaste ändå tänker jag faktiskt är att tjejer och kvinnor försöker faktiskt lämna de här relationerna jättemycket. Problemet är att killar inte låter dem lämna.
Nej.
Många är ju som sagt väldigt rädda för de här killarna och liksom blir ju dödshotade. De vet att om jag sticker så finns det en risk att han skadar någon jag älskar eller sig själv eller mig. Så att många stannar ju kvar på grund av rädsla för sitt eget och andras liv. Och flyr ju till skyddade boenden, men de här killarna stalkar ju upp en. Och tyvärr så är det ju så att man ser att våldet eskalerar vid uppbrott. För då känner väl våldsutövaren då att den kanske håller på att förlora kontrollen. Så då eskalerar våldet ännu mer. Och det är också tydligt i chatten just att även om man har lämnat en relation, de här killarna fortsätter ju stalka en, alltså lång tid efter. Vissa har gjort slut med en kille för typ 1-2 år sedan och han hör fortfarande av sig dagligen. Med ömsom kärlek och ömsom hot. Oftast är det ju tyvärr, om de inte får hjälp, för om våldsutövarna får hjälp så finns det ju en chans. Men om de inte gör det så slutar ju det här våldet oftast bara upphöra när de hittat en ny person att ge sig på. Men det är så viktigt att liksom verkligen att de här unga kvinnorna och liksom äldre kvinnor också, alltså man gör så mycket motstånd mot det här våldet. Det är inte som att man går med på det här.
Nej.
Utan oftast börjar det med att man så här högljutt säger nej, vad är det här? Vad håller du på med? Liksom. Men sen så lär man sig att så här, det är bättre att jag är tyst. För då blir våldet inte lika allvarligt. Så det är olika, man hittar bara olika sätt att överleva på egentligen. Mm. Det handlar inte om att man accepterar våldet.
Nej. Mm.
Utan det handlar om att man försöker skydda sig själv från att våldet ska eskalera.
Mm. Det tror jag är jätteviktigt för många att få höra.
Mm.
Jag kan tänka mig att det skulle kunna vara en rädsla att, ja, men att komma ut och berätta också. Så här, men jag har levt i en våldsam relation i 3-4 år.
Ah.
Alltså som 18-åring kanske. Att så här, men oj, har du, varför har du gått med på det?
Exakt, det är den frågan man får. Något? Varför har du inte dragit? Ah. Liksom? Och då känner de ju ännu mer skuld och så här skam. Och tycker att det är något fel på mig.
Mm.
Jag har tydligen gått med på det här. Mm. Men det har de ju inte.
Nej.
De har inte gått med på det här. Däremot så har killen, han, det är snarare så man borde fråga.
Mm.
Varför fortsatte du utsätta henne så här lång tid?
Ja.
Varför lät du inte henne gå? Alltså, varför har du inte tagit tag i dina issues?
Mm. Ja.
Det är det som är frågan.
Mm. Ja, usch. Det är så fruktansvärt också så här att man stannar kvar för rädsla för sitt liv.
Ja.
Eller för andras.
Ja.
Att så här, men går jag så ökar sannolikheten för att jag blir dödad.
Exakt.
Det som du säger, då trappas det ju många gånger upp.
Ja.
Då har liksom killen ännu mindre att förlora, om man ska säga.
Ja, och vissa har ju inte ekonomin att fly heller.
Nej.
Om de har isolerat en från ens jobb. Och ens, alltså, man kanske inte har råd att fly från en farlig relation heller.
Nej.
Det är också väldigt, det finns väldigt många hinder.
Ja, det kan ju också vara liksom en typ av våld att se till att personen är otroligt beroende av en ekonomiskt. Eller vad, ja.
Men om en person hör av sig till er och man identifierar att man här är det till exempel ekonomi som ett hinder. Hur bemöter ni det och hur kan man då få hjälp?
Ja, men då behöver man ju få hjälp liksom från så här andra aktörer, andra myndigheter, socialtjänst, den typen av kontakter. Det kan vi också stötta i så att de får den sortens samhälleliga hjälp som man faktiskt behöver och har rätt till när man är utsatt för det här.
Just det.
Men om du skulle skicka med till de som lyssnar, och jag tänker om det kanske är någon som lyssnar som är i en relation och blir utsatt för våld. Vad vill du skicka med och säga då?
Då vill jag först och främst säga att det är inte ditt fel. Även om det känns så är det inte det. Utan skulden, skammen ligger alltid på den som utövar. Och du gör ditt bästa för att försöka överleva den här relationen. Men du förtjänar mycket, mycket bättre än det här. Och det finns hjälp att få för att komma ur den här relationen och för att läka från det här. Så att antingen om du vågar berätta för någon i din närhet som du litar på. Eller om du klickar dig in på ungarelationer.se och får hjälp initialt av en av våra volontärer.
Just det. Och om det är någon som sitter där ute och som känner någon som blir utsatt för våld. Vad skulle du vilja skicka med till de personerna?
Att det är ganska tufft att ensam bära på det här.
Mm.
För det vet vi också från forskningen att om man berättar för någon så är det en kompis.
Mm.
Och att du behöver också kanske så här få stöd någonstans ifrån. Alltså om det är väldigt allvarligt så då får man bryta den här hemligheten och berätta för en vuxen. Så att man inte behöver bära på det här ensam. Men också se till att inte låta den här isoleringen ske. Som den här förövaren vill. Utan fortsätt höra av dig till kompisen som drar sig undan. Fortsätt säga att så här, jag finns här för dig när du är redo.
Mm.
Jag ser att någonting inte stämmer. Jag är orolig för dig.
Mm.
Våga fråga liksom.
Mm.
Jag ser att du har blåmärken på din arm. Är det din kille som gör det här mot dig?
Mm.
Och våga fortsätta ställa. Och fortsätta bjuda med på grejer liksom.
Ja.
Inte ge upp.
Mm. Nej, jätteviktigt.
Mm.
Och sen också gå in på ungarelationer.se. För att få mer stöd där.
Ja. Mm. Och om man då lyssnar och själv faktiskt utsätter sin partner för våld.
Ja, då är det ju super, super bra. Dels att du identifierar att det är det här jag håller på med. Och är jättebra att ta ansvar för det och att vilja ha hjälp att ändra det. För det är ju faktiskt stort att inse att så här, jag gör något som inte är bra. Nu behöver jag erkänna det för mig själv. Jag behöver ta hjälp och jag behöver förändra det här.
Mm.
Och då finns det hjälp att få att kunna ändra sitt beteende gällande det här också.
Mm. Och då kan man också gå in på ungarelationer.se.
Exakt.
Ja.
Exakt.
Just det. Men ni har ju funnits ett helt år nu. Hur många når ni ut till? Hur har det funkat för er?
Alltså, vi blev ganska förvånade, ärligt talat, att det kom in så många. Vi visste ju att behovet var stort utifrån forskning och utifrån vår tidigare chatt och sådär. Men jag tror att vi blev väldigt chockade över det genomslag som det här fick. Så där, när det hade gått ett år då, för vi lanserade ju 1 februari 2019. Så i februari då så hade det gått ett år. Och då hade vi haft 216 000 unika besökare. Oj. Och 5 400 samtalskontakten i chatten. Och sen ytterligare då 28 000 som har gjort det här quizet som vi har på hemsidan. Är du en schysst relation?
Mm.
Och när man kollar på, nu vet inte jag hur man gör det här, men man kan tydligen kolla och se hur många som den har nått, liksom, själva kampanjen. Hur många som fått upp den på sin Instagram. Och då har den nått nästan majoriteten av alla unga i Sverige i vår åldersgrupp.
Mm, det är ju fantastiskt.
Så att marknadsföringen har liksom nått till både i storstäderna, de mindre städerna, överallt liksom.
Häftigt.
Mm. Och så många har vågat. Ja. Alltså så många har varit så modiga och tagit steget och kommit in och börjat prata om det här.
Mm, wow, ja, återigen vilket fantastiskt och viktigt jobb ni gör.
Ja, det finns ju jättemycket att säga om det här, men det kanske är dags för oss att börja avrunda nu.
Mm.
Och stort tack Josefin för att du ville komma och medverka i podden. Det är så inspirerande och roligt att ha dig här. Du är så fantastiskt kunnig i de här frågorna och gör ett väldigt viktigt och bra jobb. Så stort tack.
Tack, och tack själva för att ni lyfter den här viktiga frågan.
Mm, det känns ju härligt att få vara med lite granna på ett hörn och lyfta det här som vi också tycker är såklart otroligt viktigt.
Mm.
Mm. Mm.
Och som alltid, stort tack till Jenny Segerheim som är med oss här idag i vår studio.
Mm.
Och som sköter ljud och klippning och ser till att allt det tekniska funkar. Tack.
Och tack till Ulf Solov Svedlund för musiken i podden.
Ja, och tack alla som lyssnar. Ni blir fler och fler och det gör oss så himla glada.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.